Kapitel 17. På Själland. Småningom återvände vardagslivet till Tissö. Esir och Bausi hade förvisso gripits av ursinne vid Nykers angrepp, men var tillfreds med Guns och Ginnas förmåga att försvara sig. Vissa av denna erfarenhet utsåg de en särskild styrka att skydda Tissö när de nu själva rådde ut. Liksom hos Svitjod stannade nästan hälften av Själlands krigare hemma för vak och värn. Resten for till viken för att plundra. Harald utsågs att sköta vakthållning och försvar av Tissö med omland. De senaste dagarna hade eldar synts brinna på höjder ut efter Svitjods flottas färdväg. Genom dessas tysta bud fick kustbefolkningen tid att sätta sig i säkerhet. Ofta var larmet onödigt eftersom Svitjod ännu inte hade nått utrodens mål. Dock måste man ibland plundra för att fylla på förråden. Det blev nödvändigt främst vid Bornholm och längs Skånes sydkust. Om brinnande vårdkasar var flottans förebud, blev brinnande gårdar dess bittra efterbörd. Efter veckor till havs med omväxlande strandhugg och segling samt följevind, stiltje eller motvind gick man genom Öresund. Kung Erik hade förtrogna i Danelos land och hade på så sätt ganska god reda på var motståndarna befann sig. Att Esir och Bausi var norr ute i viken var goda nyheter. Erik skyndade mot Själland för att härja medan de var borta. Valet stod mellan kungsgården och Leidra eller Tissö. Gislogir satt tillsammans med Olof och Gangulf. Varför går vi mot Tissö och inte mot Leidra, undrade Gisle. Leidra ligger illa till, svarade Olof. Hur då? Ja, det ligger längst in i en vik, en trångvik. Seglar vi in där med alla våra fartyg kan vi bli instängda. Den risken vill inte Erik ta. Men jag har hört att man kan gå över land från östra stranden. Ja, det går, men i flera rastmil. Tissö ligger närmare havet, bara en rastmil in i land. Men Leidra är väl rikare? Ja, Leidra är äldre, men danernas kungar vistas också i Tissö. Det är möjligt att vi får lika gott byte där. Gunn och Ginna anade oro i landet. Överallt var rykten om ofärd i omlopp. Men tiden där färdades på krokiga vägar från mun till mun, varför inte alltid gick att lita på vad som sades eller när det hade hänt. Denna sommar, förvisso deras första på Själland, kändes dock varslen verkliga. Kort efter att de hade sett sina makar segla iväg mot viken började en ström av flyktingar anlända från den skånska sidan av sundet. Alla förtalade om en stor flotta från Svitjod. Budet spreds överallt Själland på snabba fötter och med raska tungor. Tror du våra bröder är med? Du menar om jag tror att det blir som Arvaker sa, att vi får träffa någon av dem? Ja, jag vet inte. Det vore roligt att träffa dem. Men om de kommer hit är det härnad. Då lär återseendes glädje bli grumlad. Kanske, det var kanske det som Arvaker menade när han sa att vi skulle få återse en av dem, men inte på det sätt som vi vill. Vad kan vi göra? Vaka och gallra. Låt oss tala med Harald också. Den natten gallrade Gunn och Ginna tillsammans med gårdens folk. De använde smyckena de hade fått av Arvaker och gallrade till många makter för dem de höll kära. Esir och Bausi, sina bröder, hemma eller i härnad, samt alla i Tissös hovgård, särskilt Harald som var satt att värna dem. Dagen efter talade de med Harald. Han var medveten om Svitjods hot och fick löpande in tiden där. Den senaste förtalade att flottan hade siktat seglande norrut. Kanske var den trots allt på väg någon annanstans. Säker kunde man aldrig vara, men danernas land var stort och öarna många. Vem visste, kanske var den på väg mot viken, liksom danernas egen flotta. Harald hade hur som helst tagit det säkra för det osäkra och samlat en här i Tissö. Även i Leidra samt på några andra platser hade man samlat styrkor. Kung Erik gladdes åt den sydliga vinden. Efter sydvind kommer ofta dåligt väder, tänkte han, och sedan uppklarnade med nordvind. Det gav honom ett gott tillfälle att vilseleda sina motståndare. Därför styrde han nu norrut för förlig vind i riktning mot viken. Efter att ha bidat en natt i Halland vände de söderut. Efter några dygn for de längs Själlands västkust för fulla segel. Gangulf led. Varje natt anfäktades han av rädslans svarta vargar som oupphörligt gnagde hans självförtroende, det lilla som fanns kvar. Han var helt förvissad om att gripas av skräck så fort det blev strid. Egentligen förstod han att han dugde. Samtidigt var han övertygad om att allt skulle gå åt skogen när det verkligen gällde. Han låg ofta vaken om nätterna med hjärtklappning och känsla av stigande panik. När han väl sov drömde han ofta om skamlig flykt från såväl fränder som fiender. Hans egen flykt. När de seglade ut efter Skällands kust var Gangulf i ett eländigt skick. Han förmådde inte längre att göra någon nytta utan låg mest och glodde med tom blick. Han åt föga och det han fick i sig kom omedelbart ut antingen ur munnen eller ur ändan. Bröderna försökte pigga upp honom, men han viftade bort dem. Det bars inte bättre än att man fick stiga i land utan Gangulf. Han låg där han låg och fick utgöra ett par ögon till bland de som vaktade skeppen. Han lyckades förvisso ta sig i land när man drog upp båten på stranden, men sen lägrade han sig ombord igen och rörde inte en fena. Var fjärde man blev kvar vid båtarna. Resten följde Erik inåt land. De rörde sig raskt genom kustlandskapet. Fälten var vida och här och var såg man betande kreatur. Nära kusten var träden formade av havets vindar. Mot sjön kröp de nästan efter marken, men på läsidan växte de höga och frodiga. Geir märkte att det fanns körsbär. Han lät sig väl smaka var helst han kom åt. Harald fick budet om fineflottan samtidigt som skeppen drogs upp på stranden. Det var en lika ovälkommen som överraskande kunskap eftersom Svitjots flotta senast hade sett segla norrut. Men förhoppningarna som hade väckts då hade varit falska. I verkligheten stod Svitjot för dörren starka och stridsvilja. Han förbannade sin kortsyn och insåg att ingen tid fick förspillas. Raskt samlade Harald allt folk i Tissö. 300 huvuden räknade han, inte mer. Kunde han få hit Kara från Leidra skulle han kanske kunna vräka inkräktarna tillbaka i havet, men han visste också att fiendens övertag bestod i överraskning och snabbhet. När förstärkningar äntligen anlände skulle angriparna vara åter till havs. Utan något större hopp sände han ändå iväg budbärare. Till häst skulle de kunna nå Leidra samma dag och 2 dagar senare skulle krigarna kunna vara i Tissö. Det var en strimma av hopp, inte mer. Kung Erik skådade ut över fältet. Han hade flera fördelar. Solen i ryggen, svagt utförslut och en betydligt större styrka än motståndarna. Detta blir en enkel seger, tänkte han. Han formerade fylking och äggade sina män. Svitjods skingrar skamlig skock, oskyddat skälland skövlas. Nu är tid för hugg och hämnd, nu är tid för rån och räd, nu är tid för Daners död. Hela herren gallrade, var en mumlade förbannelser och svor bak sköldkant. Dessutom trampade de på marken där de stod. Ett malande ljud av tramp och galder drev med vinden över fältet. I Haralds här lät sången hotfull, det rytmiska surret från hundratals strupar steg och sjönk. Mången motståndare miste modet. Tänk seger och du segrar, mässade Erik. Känn den, se den, hör den, jag till och med smaka på och lukta den. Det var en mäktig syn. Främst stack 3 avdelningar ut som spetsiga tungor ur ett hav av krigare. Främst gick erfarna kämpar med svärd eller yxa som sköld. På vänstra flanken bar skölden på vänster arm till höger på höger arm med svärdet i vänster hand. Dugliga krigare hanterade svärd lika bra med båda händerna. Längre bak stod män med spjut, sist stod bågskyttar. Gisla och Geir var någonstans i mitten. Ingen hade en tanke på att ställa dem i ytterkant. Därtill var de allt för oerfarna. Olof var tillräckligt duglig för de främre leden, men stod ändå nära Gisla och Geir som stöd och skydd. Också Harald fylkade sina män och äggade dem till kamp, trots underläget. Daner dräper dristigt, vi vinner varje vig. Vi segrade över Svitjots svin i deras egen stia. Vad tror enfald Erik kan förmå i den danske drakens läger? Vi må vara färre, men bud har känts efter Leidras män. Strid dristigt tills de kommer. Enfalls Erik fordrar mångfaldigt mantal för att våga vig. Han är svag, liksom hans män. Fega och veka är de allihopa. Också Harald kämpar gallrade bak sköldkant som stampade i marken. Danernas rytm var annorlunda än Svitjots, och de 2 herrarnas läten blandades i ett larm av mässande mummel och trampande takter. Gisle kände sig underligt upphetsad, det var som en enda stor sejd. Han anade att de andra runt omkring honom upplevde något liknande och insåg att här var de inte ensamma. Rymden kring och över dem var full av andar och väsen. Det var krigarnas fylgjord, det var Valhalls väsen, samt säkert andra makter som alla drogs till striden. Om de inte redan var där var han övertygad om att korpar snart skulle ansluta för att få sitt skråmål. Snart flög ett spjut över krigarna. Någon i Svitjots här hade på Eriks tecken slungat det i en båge över fältet. Det var signalen att börja striden och vigde dem som spjutet for över åt Oden. Gisle såg det aldrig eftersom han var kortare än alla omkring. Han blev varsatt striden hade börjat mest genom de ljud som nådde honom. Skrik och stönanden som skrammel av vapen. Här och där skymtade pilar i luften. Hela massan med krigare började efterhand röra sig framåt, men det gick inte fort eftersom man mötte motstånd. Harald gick framför en fylking där han hade sina närmaste män, de från egna skeppslaget. De får fram med ursinne och lyckades bryta igenom fiendens front. Men därmed fann de sig snart omgivna av Svitjots krigare. Överallt tryckte motståndarna på och tvingade Haralds grupp att slåss med ryggarna mot varandra och sköldarna utåt. I Sköldborg kunde man hålla stånd länge trots underläge, men mer än en hann fråga sig varför de inte blev undsatta. Sanningen var den att deras egna styrkor var stadda i upplösning. En efter en slogs männen ner och allt eftersom slakten pågick föredrog först en och annan, sedan fler och fler att dra sig ur striden och smita sin väg. Ju fler som smet, desto större blev underläget. Till sist flydde man öppet med skräcken lysande ur ögonen och utan andra hänsyn än att komma undan med livet i behåll. Skam eller ära betydde inte längre någonting, utom för Harald och de som stred närmast honom. De fortsatte att kämpa och visste inte att de nu var ensamma, att ingen hjälp var att vänta. Hade de vetat det hade de kämpat ändå, för i valet mellan att skamligt ge upp eller att ärofullt anlända till Gille och leka i Valhall lockade det senare betydligt mer. Harald behöll lugnet in i det sista. Han högg, slog och stack gång på gång. Skölden var i trasor och fiende föll fortfarande för hans hand trots att hans rörelse nu var långsammare. Men han märkte inte sin trötthet utan fortsatte som i trans och lät kroppen röra sig av sig själv. Hela uppmärksamheten var riktad på det han måste göra. Om och om igen, ända till natt om så fordrades. Till slut såg han dem komma, till häst och i stridskläder, med spjut i hand. Om det var Hild, Trud, Skögul eller någon av de andra valkyrierna var inte gott att veta. Och det spelade ingen roll. Han visste att de kom för att hämta honom och hans män. De hade gjort sitt nu. De var redo för Valhall. Han visste också att deras kamp var en bragd av den sort som skulle komma att bli ihågkommen länge. Såväl bland daner som Svitjod samt andra folk. Han stannade upp och beredde sig att bli upplyft på hästen och lagd över dess manke. Han hade förvisso inte varit med om detta förr, men trodde att det var så det gick till när man blev hämtad från slagfältet till andra sidan. Där stod han och han tänkte att han kanske borde ha fallit för att bli upplockad. Kanske inte duger att fortfarande stå upp. Bara de som faktiskt faller i strid kommer till Valhall. Måste vi kämpa tills vi faller, hörde han sig själv säga. Din tid är ännu inte inne, hörde han henne svara. Men det var någon bekant med rösten. Det lät som Gunn. Gunn? Ja. Är det du? Ja. Vad är du här? Förbud. Till vem? Till dig. Från vem? Från Svitjods kung Erik. Ja, för förbud åt honom. Säger jag senare. Nu finns viktigare saker att drifta. Vad vill han? Han vill ända striden och ge grid. Varför vill han ända striden? Ger han upp? Han har segrat. Alla daner är döda eller flytt, utom de du ser här. Erik ger regrid för ert tristiga motstånd. Var är han? Jag vill se honom i ögonen. Här är jag. Eriks röst hördes tydligt trots att män stod emellan. De delade dock sina led och släppte fram honom. Härförarna betraktade varandra. Kämpar som du och dina män vill jag ha som fränder och inte som fiender. Ja, det var du som kom som fiende. Nu ja, men inte i fjol. Jag har känt bud. Snart kommer förstärkningar. Ja, då är vi ute till havs. Eller döda. Eller så slår vi dem också. Vi är många och våra förluster är små. Men jag vill ge er grid. På ett villkor. Annars fortsätter vi att kämpa. Erik log. En meningslös kamp. Men säg med ditt villkor. Jag lyssnar. Att ni far iväg utan att röva, bränna eller skövla. Ja, vilken blev då meningen med vår färd? Menar du att vi, när vi nått målet, ska vända åter, lottlösa? Vad blir annars meningen med att ge oss grid? Ska vi återvända hem för att nästa dag se våra barn bli innebrända, våra kvinnor skändade och gårdarna förtärda av eld? Erik tänkte under tystnad innan han svarade. Du talar rådigt trots att du är inträngt. Jag ger dig därför följande förslag. Svitjots styrka ger sig av imorgon och du må ännu råda över Tissö. Kommer vi åter har vi dräpt Halvdans söner i strid. Då må du råda över Själland, men måste gälda 3000 mark silver som brandskatt. Kommer däremot Äsir och Bausi åter har de segrat. Då må de råda. Nu var det Haralds tur att fundera. Vad har jag förlorat, tänkte han. Kommer Äsir och Bausi åter har jag inte missat någonting alls. Kommer Svitjod åter räddar jag i alla fall gårdar och folk. Efter en stund sträckte han fram sin hand. Erik grep den. Deras handslag beseglade överenskommelsen. Gisle och Geir hade svårt att acceptera att deras första fältslag för egen del hade varit utan strid. De hade inte ens kommit nära fienden. Allt för många av deras egna hade stått emellan. Barne, bit och grid var oanvända. Nu var det hela dock över. Man förberedde återtåg till skeppen. Efter övernattning i land skulle man avsegla tidigt följande dag. Bröderna förstod aldrig hur nära sina systrar de befann sig. De såg dem aldrig när de mäklade fred på valplatsen. Inte heller när de förde bud åt kung Erik. Fredsvillkoren fick de höra om genom Ragnar. Återtåget påbörjades så fort man hade tagit hand om sina skadade och bränt de döda. En del av Svithjots kämpar ogillade kung Eriks överenskommelse. De muttrade att det var bättre med en kråka i handen än två i skogen. Plundrade man inte nu kunde man aldrig veta om tillfället kom åter, eller när. Andra frestades av det oerhörda att besegra danerna en gång för alla och därmed få herravälde över deras rike. Det vore en bragd att länge minnas och berätta om. Mot kvällen lägrade sig lugnet över Tissö. Svithjot hade givit sig av, åtminstone för tillfället. I deras ställe återvände kajerna från fälten och slog sig ner inför nattens vila, på tak och i lundar. Fiender är som kajer, tänkte Harald. De kommer i stora flockar, skränar och skräpar ner och försvinner när de har fått sitt lystmäte. Vad era fränder med? Harald såg frågande på Gunn. Vi tror det, sa Ginna. Där var i alla fall upplänningar. Hur vet ni det? Vi kände igen några. Och tungomålet var vårt eget. Ville ni inte med tillbaka? Varför? Vi har det bra här. Och våra makar likar oss väl. De är goda män som ärar oss högt, liksom vi dem. Men ni har fränder oss, Svithjot. Förvisso, men sommaren är inte över än. Mycket kan hända och ingen vet vem som återvänder hit. Blir det Äsir och Bauser gläds vi åt deras återkomst. Glöm inte att vi bär deras barn. Och om det blir Erik, då blir du skötkonung över Själland. Vill du ha oss kvar kanske vi stannar, annars följer vi med våra fränder, om där finns några. Det är i alla fall inget vi bör oroas för nu. Varför kom ni ut på slagfältet? Vad hade det varit för mening att sitta i hallen och invänta Svithjots skövlande skaror? Hur undgick ni att bli angripna? Vi ropade på vårt eget mål. Inte hördes ni över larmet. Stridslinjen hade krympt. Det var bara kring dig som striden stod. Harald stödde hakan i händerna och såg mest trött ut. Han hade kämpat hjältemodigt men förlorat slaget. Hans män var döda eller flydda. Men så länge som kungarna var borta rådde han fortfarande över Tissö. Och vem visste, snart kanske han rådde över hela Själland. I vilket fall som helst måste han samla sina styrkor igen. Och förbereda dem på vad som komma kunde. Två väldigt olika öden. Antingen att strida eller samla silver under hans ledning. Eller att återgå till brödrakungarnas välkända välde. I sanning en omtumlande dag, tänkte Harald. En dag att minnas med sorg eller med grumlad glädje över att det inte gick mer illa än det gjorde. När man återkom till båten låg Gangulf där han hade lämnat honom. Han var matt och visade föga intresse för händelserna i land. Dagen hade han ägnat åt att stirra på en ruska strandråg. Liksom de andra skeppshövdingarna satte Ragnar ut vakter. Övriga lagade mat samt vårdade vapen och blessyrer. Det fanns skador som måste tas om hand. Erfarna krigare visste att även småsår måste skötas, annars kunde det gå röta i dem. Natten blev ljummen. Nattbrisen som var svag blåste ut från land. Männen låg i klunger på strändängen ovanför båtarna. Samtal hördes här och var. Och skratt. Man språkade om dagens strid, vem som hade gjort vad, om risken för fientliga besök under natten. Den allmänna uppfattningen var att danerna inte ville angripa utan förstärkningar och att dessa inte kunde väntas förrän tidigast nästa kväll. Vid det laget skulle man vara långt borta. Efterhand tystnade samtalen och ersattes av snarkningar. Endast vakterna var vakna, samt Gangulf.